Sverige förlorade i Eurovision, ska vi också förlora förhandlingarna om långtidsbudgeten.
Vi kastar oss in i skärningspunkten mellan Bryssel och Stockholm.
Och kan en Eurosummer vara lösningen på att EU känns som demokratins Uncanny Valley? Tror ni att Magdalena Andersson har en Eurosummer?
Ingen aning. Hon reste ju mycket i Europa som ung. Studerade i Europa som ung.
I Östtyskland.
Och hon gillar ju att vandra i Alperna.
Alltså, om man vill veta mer om Magdalena Andersson, vart ska man vända sig då?
Jo, men vi har ju gjort en specialpodd i 3 avsnitt. Jag tror att sista avsnittet släpps den här veckan. Lite osäker på publiceringstakten. Men handlar ju om Magdalena Anderssons liv som person och som politiker. Den hittar man i vår app, alltså Svenska Dagbladets app, där det finns en liten lyssnaflik där alla våra poddar ligger. Man måste vara prenumerant för att lyssna, och vill man bli det så vet ni att vi har ett specialerbjudande för politikens lyssnare på svd.se/provapolitiken. Man kan också lyssna på vår gamla Jimmy-podd.
Absolut.
Och det kanske kommer fler poddar där i framtiden.
Det kommer komma jättemycket poddar. Det kommer massa poddar under valåret.
Nu kör vi.
The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
har vunnit Eurovision Song Contest.
På söndagsmorgonen så kom beskedet som fick hela Europa att andas ut. Det blev inte Israel som vann, det blev...
Hur känner du, Henrik, inför Bulgarien?
Jag tyckte att det var spännande med en låt som jag tror ändå skulle kunna spelas. Till skillnad från de tidigare årens vinnare så är det här ändå något, kanske en radiohit, en dansbarsång.
Ska vi bara passera det här med att du sa alla andra ser ut för att Israel inte vann? Jag såg Alexander, heter hon inte? Teodorescu Move, Alice. Hon var jätteupprörd. Alla andades ju inte ut. Det var bara det jag ville. Jag ville bara säga att folk kan tycka olika.
Folk tycker väldigt olika. Det var ju många länder som valde att inte vara med i årets Eurovision för att Israel tilläts tävla. Och det har varit många diskussioner fram och tillbaka kring hela den där frågan. Men jag tror att det var ganska många som hade känslan att det hade blivit knepigare om nästa års tävling skulle ha varit i Jerusalem. Men nu fick man ju liksom så här, nu har ju både juryn och allmänheten valt Bangaranga-känsla.
Men kan vi också passera det här, alltså du såg hela den här sändningen fram till natten, och det gör du varje år?
Nej, men den här gången så var det make fyllde år. Det var också barn som skulle vinna över sömnmonstret och titta och känna saker, och var, alltså de var så krossade över svenska bidraget som de ju alla liksom så här, som stolta nationalister bar upp, och som vi ska inte säga helt förnedrades, men för att vara liksom från en sån mellosupernation som Sverige ändå är, så den här 20:e platsen som Felicia tog hem var väl och länge stod det noll på liksom i juryutdelning, liksom så här, typ är vi det nya Storbritannien?
Själv kom fick jag sömnmonstret, eller jag blev besegrad av sömnmonstret redan innan Felicia hade framfört sitt nummer, så att jag missade. Men vi var också i Finland, vill jag säga till mitt försvar, så det var ju ännu senare där. Det började inte förrän 22.
Nej, och hur tog Finland, för det var ju också det tippade landet att vinna.
Vi somnade också innan Finlands bidrag kom.
Och känslan efteråt, liksom att vara liksom dragen vid Linda Lampenius fiolsträngar.
Nej, men det var ju stor fest i alla fall. Det var ju stor Eurovision-fest på hotellet vi bodde på. Mm. Men jag såg ingen upprördhet över detta. Grejen är ju att även om Eurovision är stort, så pågår det ju mycket andra saker i Europa just nu som kanske är större, som kanske finländarna känner mer inför.
Du tänker på förhandlingarna om den framtida långtidsbudgeten.
Exakt.
Drar de inte riktigt samma publik som Eurovision?
Vadå? Ska MFF inte gå förbi ESC i popularitet och kulturell relevans?
Jag vet inte. Jag har fastnat på den här långtidsbudgetförhandlingen för att det kommer ju vara det första riktigt jobbiga som en ny svensk regering kommer få hantera. Alltså i grunddrag. Förra sommaren så lanserade ju kommissionen ett nytt förslag till den här sjuåriga budgeten. I deras förslag så skulle den ju växa ganska enormt mycket.
Är budgeten det som vi betalar in våra EU-avgifter till?
Ja, precis. Det heter ju egentligen inte EU-avgift, utan det är ju ett bidrag till det gemensamma. Avgift är så att säga en förenkling.
Och låter också väldigt negativt.
Ja, det gör det ju också. Så det är ju någon som inte har gjort sitt PR-jobb någon gång som tillät det begreppet att sätta sig. Men det behöver ju inte vi bekymra oss över. I förslaget så ska ju kommissionen få ta in fler egna medel, alltså skatter av olika slag, som liksom är principiellt kontroversiellt.
Från respektive lands medborgare.
Just det, eller ja, från kommissionens alla medborgare så betraktar sig väl lite kommissionen, alltså som en regering för alla som är med i den här unionen. Och sen så är det ju en rätt enorm höjning av hur mycket pengar som den här budgeten ska omfatta. Det är ju summor som man har svårt att greppa, för det är 7 år och jättemånga fler människor och länder än vad vi är vana vid i liksom den svenska budgetprocessen. Men siffran är ju 1,8 biljoner euro. Det är ju jättemycket pengar det.
Man ska liksom sätta en nolla på det sen för att tänka i svenska.
18 miljoner.
Ja.
Typ, lite mer.
Biljoner.
Förlåt, jag menar 18 biljoner.
Ja.
Inte det miljoner.
Det är ju så här Joakim von Anka-känsla på det. Och det som hände sen då var ju att den svenska regeringen i form av Ulf Kristersson direkt sa att så här kan vi inte ha det. Det här är alldeles förknäppt. Vi måste ha en mycket mindre budget. Han skrev en debattartikel om det i Politico direkt efter att det här förslaget kom. Och sen så blir det ju som det blir i EU-sammanhang, liksom tystnad eller tysta faser. Och nu är ju de här förhandlingarna på gång och på gång att intensifieras. Och sen så ska ju, som den tidsplan som ligger, så ska ju det här beslutet tas i höst. Och det betyder att efter en eventuellt krånglig regeringsbildning i Sverige så är det första som en ny statsminister ska göra nästan är att åka på det mötet som ska klubba den här budgeten. Och det kan ju bli problematiskt egentligen vilken regering det än blir, för att svenska partier tycker trots allt mer olika om de här sakerna än vad de i första läget vill ge gällande.
För det är ju bilden att det liksom finns en svensk inställning här. The frugal four, sparsamma Sverige som inte är intresserad av att pytsa in så mycket pengar till någon sorts liksom oansvarigt Sydsverige. Och det har väl gått igenom i
Sydeuropa. Alltså Sydsverige, Skåne är ju generellt oansvarigt. Men,
ja,
men
det är stora Sydsverige som vi kallar kontinenten.
Eller har du några åsikter om det här påhoppet på Sydsverige?
Nej, jag satt här och tänkte på om jag skulle göra ett kunskapstest med er, om ni vet hur mycket en biljon är.
Nej, absolut inte.
Jättegärna, för att jag tänkte säga så här, pratade vi miljarder, de här enorma siffrorna blir ju så svåröversatta, men
Men en biljon, hur många nollor är det i en biljon?
Alltså är det 1 000 miljarder?
Ja, det är det. Det är 1 miljon miljoner. 1 miljard är ju 1 000 miljoner.
Ja.
Och en biljon är 1 miljon miljoner.
Har vi någon generell... Det andra sättet för att försöka förstå någonting. Har vi en procentuell ökning? Den nya långtidsbudgeten jämfört med den gamla långtidsbudgeten, är det liksom, är det 5% i ökning eller är det 100% i ökning? Har vi någon ballpark?
Man kan titta på, om vi då ska prata om det från svenska termer. Mm. För det finns ju två olika perspektiv här. Men från svenska termer, så om det skulle bli det förslag som just nu ligger, så skulle det enligt Finansdepartementets bedömningar öka, alltså den svenska avgiften skulle öka med 109%. Och idag så betalar Sverige 47-48 miljarder om året. Så det skulle alltså bli runt 90.
Det betyder ju att ändå fler betalar, så att säga.
Jo, men sen finns det då den här svårigheten att här är det ju olika faktorer som är i rörelse. Alltså om det skulle bli kommissionens förslag, men att man säger nej till kommissionens vilja att ta in nya medel, alltså nya skatter. För det är ju Sverige och många andra länder på många punkter principiellt emot. Mm. Då skulle ju avgiften bli ännu dyrare och ännu högre. Så då skulle den öka med runt 130%. Så det är ganska många avvägningar. Och det är ju som Henrik säger, att Sverige har ju tillhört den så kallade frugala fyran. Men den existerar ju inte riktigt längre.
Alltså de snåla länderna.
De snåla länderna. Ni kommer ihåg att Magdalena Andersson skröt med att hon skulle vara snålast i Europa. Eller att jag är snålast i Europa. När hon var kanske både finansminister och statsminister. Den där gruppen finns ju inte riktigt längre. Alltså Danmark har ju förändrat sin syn ganska mycket utifrån försvarsperspektiv.
Med ett budskap till försvarschefen. Köp, köp, köp. Köp det där här och nu kan bidra till ett starkare försvar och därmed till en starkare avskräckelse.
Ja, men så Danmark har ju lite släppt den där allra mest frugala linjen.
Mm. Hon ville väl dock köpa alltså vapen till sitt eget land, inte att Europa, eller?
Det hänger ju för en del ihop det där. Alltså, och det gör det ju även på andra sätt. Alltså, har man inte pengar själv eller behöver låna pengar, så kanske man vill göra det från en gemensam fond.
Mm.
Eller så kanske man också tycker att man rustar själv om man är Danmark eller Sverige, men tycker att det skulle vara, det kanske ger mer effekt i avskräckning österut om ett mycket större land eller rikare land i Europa också rustar. Och faktiskt får igång sin upprustning.
Den andra kompisen, Nederländerna?
De är, får väl fortfarande betraktas som relativt frugala. Men Sverige har ju tenderat de senaste åren att bli allt mer ensamt i sin frugalaste position.
Vilket är det fjärde?
Det var Österrike. Där har jag inte någon riktigt bra uppdatering. Men det som beskrivs som pågår nu är ju snarare en grupp av 9 länder- som alla på olika sätt vill minska omfånget på den här budgeten. Där ingår både Frankrike och Tyskland. Och det är ju så att säga länder som så småningom, när man kommer ner till vilka områden ska man då minska på, kanske kommer tycka väldigt olika.
Mm.
Men framförallt så är det ju det här att för Sveriges del så är ju detta knöliga att det här pågår samtidigt som det är valrörelse. Det är kanske bra för politikerna. De får jobba ganska mycket i fred, för ingen människa i en svensk riksdagsvalrörelse är särskilt intresserad av vad som händer i Bryssel. Men det kanske är demokratiskt mer besvärligt att en så stor sak, eller om en så stor sak inte blir en del av valrörelsen.
För då undrar vi ju om den gamla linjen som verkade vara så populär då, så att Magdalena Andersson sa jag vill vara snåljåpigast i Europa, om det fortfarande är den vinnande linjen. Och det verkar lite som du säger att det där är mer komplicerat när vi kommer kommer utanför riksdagskorridorerna på Helgeandsholmen och tar oss ner till Bryssel.
Ja, men det finns ju, som du är inne på, i grunden en svensk linje. Alltså att det är ett nationellt intresse snarare än partier tycker olika här. Alla svenska partier är för en stram finanspolitik på europeisk nivå. Vill egentligen att den här budgeten ska bli mindre. Det är den historiska bakgrunden. Men det luckras ju delvis upp.
Och luckras det upp i en känsla av att okej, Europa är allt mer ensamt. Nu ska det vara NATO-toppmöte i Sverige i veckan. Men liksom, USA ska dra tillbaka trupper. Är det som gör det? Alltså är det världsläget? Ja, men tidigare har det ju varit covid eller så här, vi måste skicka pengar till Ukraina eller stöd till Ukraina, men är det nu mer så här, vi måste bygga vår egen superstat?
Delvis. Titta på Centerpartiet till exempel. Där har de har gjort i tysthet, som det ofta är, en ganska radikal omsvängning av hur de ser på vad det ska vara, liksom hur expansivt det ska vara på Brysselnivå eller europeisk nivå. Idag är ju Centerpartiet som i princip enda svenska parti för en större budget än den nu liggande. Kanske inte så stor som kommissionen har föreslagit, men principiellt för en större. Och då motiverar de det med det måste finnas pengar till Ukraina, det måste finnas pengar till försvar och det måste finnas pengar till, så att säga, statliga eller överstatliga satsningar på teknik. Alltså Europa måste bygga egna batterier egentligen. Vi kan inte vara så beroende av Kina som vi är på batterier och den typen av förnybar teknik. Den gröna
och
omställningen.
Och det tror Centerpartiet inte att man kan göra på statlig nivå?
Det är spännande då, för när de i deras syn på den ekonomiska politiken på statlig nivå är ju snarare ganska stram och fiskalt liksom höger, inte göra staten större. Så det är ju en avvägning som de gör där. Tittar man på andra sidan så är det ju en ganska tydlig, eller i förstone enighet.
Pratar vi Tidersidan? Ja, det är nu pratar vi Tidersidan. Andra sidan från Centerpartiet.
Ja, det är sant. Det är lite otydligt. Men på Tidersidan så finns det ju i första hand en ganska stor tydlighet med en skepsis mot att Bryssel gör av med pengar. Men varje regering kommer ju till lägen där de måste till slut säga ja till det som ligger på bordet, om man inte ska använda sitt veto. Och med tidigare regering så har vi ett sånt exempel, alltså just den nu liggande budgeten, den reviderades på hösten 2023. På grund av Ukraina-kriget så ville man då föra in mer pengar, ta in mer pengar till Bryssel. Då var det inte bara saker som skulle gå till Ukraina. Och då var ju Sverigedemokraternas linje i de interna förhandlingarna i Stockholm inte en krona mer till Bryssel, alltså ett totalt nej, och det höll man fast i ända fram till den kvällen då Ulf Kristersson satt nere på toppmötet i Bryssel och gjorde slutförhandling och behövde ringa hem för att så att säga få med sig SD. Och få SD att acceptera det där.
Han behövde väl få med sig hela EU-nämnden, eller så funkar det ju. Alltså,
absolut,
de måste göra
så är det alltid att man måste ringa hem till EU-nämnden. Men här var det ju specifikt det egna samarbetspartiet som höll emot längst. Och på det sättet
också
spelar
en
ju
tidakonflikt som har gått lite under radarn, känner man.
Verkligen. Och på det sättet spelar det ju faktiskt roll att partierna tycker lite olika, för de i de där förhandlingssituationerna så är det ju en fråga om hur länge säger man nej? När ger man sig? Vad ger man sig på? Och då blir det ju skillnad om man har en i grunden mer positiv inställning till Bryssel eller EU som projekt än om man inte har det. Verkligen.
Det är ju två böcker som har kommit ut nu. Jag vet inte om båda kom på Europadagen. Susanna Kierkegaards. Jag är alltid lite oklar på hennes uttal. Men den tror jag kom ut den 9 maj. Då när också Friedrich Merz var och pratade om Europadagen på Moderaternas EU-val-event.
Nej, det var inte ett EU-val-event. Men det kändes så för dig när Friedrich Merz var där och pratade
precis,
om Europadagen.
Precis, jag skulle säga kampanjevent, liksom Sverigemötet, nu ska vi kicka igång. Och sen så var det väl lite det här, just den här känslan man kände att oj, Friedrich Merz, han talar på ett sätt som vi i Sverige inte riktigt är där i EU-frågorna, liksom. I det kontinentala tänkandet. Vad är det hennes bok heter nu?
Hennes bok, Susanna Kierkegaard, som ju jobbar på Aftonbladets ledarsida. Den heter Superstaten. EU och framtiden är undertiteln. Och sen har det ju också kommit en från Timbro. Som heter Federalism för tillväxt. Som är skriven av Carl Vincent Reimers.
Och det känns, den känns ju lite mer rapportig. Liksom, den är mindre.
Ja, det är som Timbro-böcker brukar vara. De är lite tunnare. Många böcker från Timbro, men lite tunnare. Båda de här, jag tycker det är intressant. Med, de är ju, det här är två personer som man känner befinner sig extremt långt ifrån varandra på den politiska höger-vänsterskalan. Men de är ungefär lika gamla. Runt 30. Alltså någon slags yngre generation. Sett i förhållande från oss i alla fall. Vi som är så gamla här inne. Och de landar ganska lika i synen på att det EU som finns eller den svenska inställningen till unionen har nått någon slags vägs ände. De är relativt federalistiska, båda två.
Man får väl säga att Reimers är uttalat federalistisk.
Ja, verkligen.
Han har ju liksom en lösning. Det stora
problemet. Och det är idén om att Europa, jag har inte läst någon av de här böckerna ska jag säga, jag är bara här som folkets röst som ska bara hålla er på en stabil nivå.
Vi är juryrösterna, du är folkets
exakt,
röst.
Exakt, ja. Och då undrar jag bara, när ni pratar om federalism, då menar ni att Europa ska bli som USA?
Det säger Reimers, ja men typ alltså idén, jag tycker det är intressant för han har ju
alltså vi ska ha en nation, Europanationen, ja, och så ska vi vara stater i nationen.
Nej. Det finns olika slags federalism, men du har Henrik får rätta mig om Henrik har läst den på ett annat sätt, men jag läser ju den här väldigt mycket som att Carl Vincent Reimers verkligen vill att Europa ska bli som USA. För han återkommer gång på gång på gång till Amerika eller USA som och tittar på deras lösning på maktfördelning och sådana saker.
Och sen är det lite spännande för han säger ju vi har det här stora tillväxtproblematiken. Han har ju högerperspektivet där liksom, man säger att det stora problemet är hur mycket USA och även Kina liksom springer förbi EU som ekonomisk makt. Företagen, tekniken, AI, allting det här rusar vidare.
För att vi håller på för mycket med våra regleringar. Och...
Alltså det var väl det som var vår super makt. Förut så var det så här hon danskan Vestige, som hela hon kunde, alltså hon kom med så mycket böter till olika amerikanska techjättar. Idén var väl att så här, vad Bryssel kan göra det är att komma med jättemycket nya lagar och regleringar. Eftersom vi är så stor marknad så måste företag anpassa sig till detta och lägg till detta en grön giv. Så blev det liksom ännu mer tankar om så här. Det behövs ett samhälle som reglerar saker, stöttar saker, säger det här är bra, det här är dåligt och då kan vi liksom driva fram inte bara tillväxt utan även en viss sorts tillväxt som ska också vara bra för klimatet. Och på högersidan så ifrågasätts ju det här allt mer, att så här, det finns en kostnad för alla regleringar och det kommer dåligt för oss.
Du menar västdagar eller hur? Eller det var det du sa?
Nej, jag försökte säga.
Det lät som du sa västergard, men nej.
Ja, någonting sånt där.
Jag är väldigt dålig på danskt uttal själv, så att jag ska inte...
Nej, men hon var ju en karaktär väldigt mycket...
Absolut, och jag tänkte just när du nämnde henne att vi har inte haft någon sån kommissionär sedan dess som folk känner saker inför.
Nej, jag vill säga, Ebba Busch känner ju väldigt mycket för olika kommissionärer, jo, och tar heder och ära av dem i olika intervjuer när hon säger att det där är inte, och det här är väl liksom en del av hur vi ska förhålla oss till EU och Bryssel. När hon pratar energipolitik så kommer någon journalist och säger så här: men den ansvariga kommissionären säger ju si och så. Och då
är
hon bara,
han är också dansk.
Ja, men det där är en socialdemokrat, eller det sa hon ju om Timmerman liksom, så här, det där är en nederländsk socialdemokrat som liksom lyssnar inte på honom som sanningsvittne.
Men det skulle man ju, alltså det journalistiska arbete man skulle vilja ha gjort den här våren, det är ju mötet mellan Ebba Busch och Dan Jørgensen.
Alltså Danmarks kommissionär med ansvar för energi.
Det är ju, det finns så mycket bra laddning, känner man där.
För det är energifrågan.
Så mycket irritation. Uh-huh. Så mycket helt olika slutvision av vilket energisystem som man ska ha. Ska det vara nationellt? Ska det vara unionens gemensamma? När ska man hjälpa varandra och inte? Och i slutändan, ska det vara atomer som klyvs? Eller ska det vara vindar som blåser?
If you could bottle that energy, you could solve the energy crisis.
Nåväl, vi var någonstans vid Carl Vincent Reimers.
Ja. Och jag bara tänker så här, för min läsning utav det, så är det som att jag vet inte om han hakar på idén om tillväxt för liksom det här stora projektet han ändå har, nämligen låt oss göra EU federalistiskt. Liksom, eller tror han verkligen att det här är det som ska ge det, liksom, förstår ni vad
jag är ute efter? Som när vänstern bryr sig om klimatet men egentligen bara vill socialisera allting och använder klimatet som en ursäkt.
I det här fallet vet man
alltså, jag säger inte att det är en liten av en...
Nej, men här vet man ju kanske inte vad hönan eller ägget är. Alltså det kan ju både vara att han vill ha en viss högerpolitik på Europanivå, eller det kan vara att han verkligen vill ha en superstat, som det då heter i Susanna Kierkegaards version.
Ja, och vad, om vi bara ska vara Reimers vision är alltså, vi ska ha en direktvald president. Vi ska ditcha ministerrådet och göra om det till senat, alltså ett tvåkammarsystem som man har precis som USA, liksom, där alla liksom små nationerna ska
kunna vara. Och ska den här presidenten alltid komma från Tyskland eller Frankrike, eller den kan komma vara vem som helst för att kandidera i det här presidentvalet?
Det uppfattar jag.
Ska respektive parti då ställa fram en presidentkandidat?
Det framgår inte. Detaljerna kring hur presidenten ska väljas är inte så många. Utan det ska existera en sån och den ska vara folkvald. Alltså han vill ju så att säga ge mer makt egentligen både till parlamentet framförallt och i någon mening till kommissionen, och minska ministerrådets makt. Och sen så vill han ju framförallt göra en stor skiktning. Alltså EU ska bara hålla på med utrikespolitik, ekonomisk politik och allt det egentligen. Och allt
det är ju bara dock ganska mycket, ska man ju säga. Men
ja, det är det, absolut.
Men jag vill bara ändå fråga, ska vi direkt rösta på presidenten?
Ja,
det är
klart
att han vill. Eller ska liksom...
Nej, direkt rösta.
Det är inte en kommission som ska... Eller det är inte att parlamentet ska välja president då.
Nu kommer USA in. För du vet hur illa det kan bli i USA där de har elektorsröster som är ju liksom delen, den här liksom gamla resten som de har kvar när de inte litade på folk. Skitsamma.
Alltså nu ska vi ju komma ihåg att det här är en snubbe som sitter på Timbro och på kammaren och gör det här förslaget. Så vi pratar ju inte om någonting nu som är...
Det är inte något som är på väg att hända.
I pipeline för att realiseras, utan mer som stoff för en tankeverksamhet.
Ja, och mycket av hans poäng är väl så här att kom ihåg hur det var när det var gamla EG, vi hade de här tre pelarna och hur beskrivningen för den inre marknaden var, att då liksom, då var det väldigt tydligt att det handlade om att marknaden skulle liksom fungera, det var fokus, medan när man gick in i unionen då blev det plötsligt mer tillskrivningar om den sociala ekonomin och man skulle ta andra hänsyn också, och det ser väl han som en så här problematik. Sen tycker jag han använder ett kul uttryck, upp- och nedvänd konfederation, om EU idag.
Han använder det flera gånger, jag kan fortfarande inte förstå vad det är.
Kan ni förklara det?
Jag får inte upp någonting i mitt huvud, inga bilder, ingenting. Det är bara att swisha förbi.
Nej, men att det är Man lägger sig i väldigt mycket i de sakerna där man egentligen inte ska lägga sig i, men man har ingen gemensam...
Formen på bananerna.
Ja, typ, men man har inte gemensam liksom, rätt över det man verkligen behöver jobba med. Det är väl hans tanke där, återigen så här, man kanske behöver någon sorts beskattning eller någonting för att liksom få till den ekonomiska politiken, för att få till euron och banken. Alltså, mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad han
alltså landade. Det är ju mer socialpolitiken eller regionpolitiken eller sammanhållningspolitiken, som det heter på brysselspråk. Alltså det som man tar in i medel och sen fördelar ut till regioner i arbetsmarknadsåtgärder, socialpolitiska åtgärder. Det är ju här det blir, båda de här två, höger- och vänsterförfattaren, pläderar ju någonstans för en starkare, ett starkare Bryssel med federalism. I grunden då en större budget där vi befinner oss i den riktiga politiken, det som händer. Alltså hur stor ska den där budgeten vara? Men de skiljer sig ju åt sen i vad är det då detta ska syssla med. Han tycker ju, Reimers tycker ju att Bryssel bara ska syssla med inre marknad och att faktiskt genomföra den inre marknaden på riktigt och ha en ekonomisk politik och ha utrikespolitik. Medan om man läser Susanna Kierkegaard så talar ju hon mycket mer i termer av sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken och säger en del intressanta saker om det. Alltså, dels är det ju ofta rätt svårt att begripa vad är sammanhållningspolitiken eller de här regionstöden. Vad går det egentligen till? Och sen säger ju ofta alla svenska politiker att vi är mot jordbrukspolitiken. Vi vill reformera jordbrukspolitiken. Men har de egentligen folkligt stöd för det?
Vad är sammanhållningspolitiken?
Alltså, det är de bidrag som Bryssel betalar ut till regioner för arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska åtgärder av olika slag.
Varför det kan också är det vara sammanhållande? Alltså är det bara att titta på, det är ett PR-namn så att
exakt.
Säga.
Exakt.
Okej.
Alltså, idén att allt för mycket ojämlikhet leder till destabilisering. Vi skapar det här som ett fredsprojekt och någonstans måste det finnas en social aspekt med det hela. Till exempel nu så betalar de en del pengar till folkbildningen, fick jag lära mig när jag folkbildade mig om den här frågan genom att vara moderator på Folk- och bildningsdagen.
Just det.
Då var det också så här en man som hade liksom bestämde över, kan det heta Socialfond 2? Någonting utav det här. Och då plötsligt var det massa utav de här projekten som de här olika verksamheterna fick pengar därifrån igenom.
Men vad, alltså den här roaming-grejen, att vi kan roama gratis i Europa, är den en del av, för det är ju den största de har gjort för att man ska tänka positivt om EU och sammanhållningen i Europa.
Men jag uppfattar att det bara var ett lagkrav. Jag uppfattar inte att det var några pengar som betalas.
Nej, men det, utan, inte, det betraktas inte som sammanhållningspolitiken. Eller kanske, men det kallas inte det.
Nej, det är så. Precis.
Sammanhållningspolitiken är ju pengar.
Mm.
Vi sysslar med den här budgeten och vad den ska vara, så att säga. Är du med?
Ja, och det här tycker jag det jag försöker förstå Kierkegaards liksom, tankar. För hon, om Reimers säger så här, det här är min plan, så här måste vi lösa skiten. Konstitution, federalism, det ger tillväxt. Så beskriver hon ju mer som att superstaten kommer hända. Den är liksom, den är obenhörligt på väg hit. Och nu måste liksom Sverige släppa sin snåljåpiga, säga nej till saker, men kanske också lite för överimplementerande duktig flicka attityd och liksom ge sig in i matchen. Och då uppfattar jag till exempel som att hon pratar om att EU-stöd, att man kan liksom konstatera EU-stöd minskar högerpopulism. Någon forskning...
Alltså att man är för EU eller att man får pengar från EU?
Men hon tar ett exempel med...
Att man får pengar?
Ja. När det görs en expansion, gamla Östtyskland liksom, blir ju då, när man släpper in andra fattiga länder, blir ju relativt mycket rikare och blir av med massa rätt till bidrag. Och då citerar hon en studie som säger så att, och då ser man liksom skillnaden, att där de områden som får bidrag, där kan man hålla emot högerpopulistiska partier. Medans man, vad hände i Östtyskland, gamla Östtyskland? Jo, AFD blev starka. Och då kan man ju förstå något väldigt så här tydligt strategiskt intresse för det. Men då kanske vi måste öka MFF:en. Vad står det för, långtidsbudgeten? För det är inte det här fotbollslaget som jag antar att Maggie hejar på.
Ni ställer frågor till mig som att jag skulle vara någon slags brysselkorre. Det är jag absolut inte.
Hejar du på MFF?
Ja.
Vad står det för? Malmös fotbollsklubb? Fotbollsförening?
Fotbollsförening.
Okej, jättebra. Och det andra
det
MFF?
Heter, det står för multi-annual. Jag kan aldrig säga det där. Det är därför man säger MFF:en. Multi-annual financial framework. Det är ett mycket krångliga bokstäver i min mun.
Verkligen, men jag tyckte du gjorde det jättebra. Ja. Hon, Kierkegaard, vill i alla fall ha ett större EU för att det är sättet att bekämpa SD, kanske?
Ja, jag skulle väl snarare säga att hon väl pläderar för det sättet att få ökad jämlikhet och rättvisa.
Mm.
På ett socialdemokratiskt sätt då. Men det hon lägger fram är ju intressant utifrån den här föreställningen om att svenska partier tycker lika om EU och tycker som svenska folket om politiken i Bryssel. Enligt de mätningar som Eurobarometern har gjort, som hon refererar, så tycker ju svenska folket att Bryssel ska syssla med till exempel jordbruksstöd i högre utsträckning än invånarna i många andra länder. Så den här grundinställningen som svenska partier ger sken av, alltså om de bara kunde ta bort sin knäppa gamla jordbrukspolitik så skulle det bli mycket bättre. Den har kanske inte folkligt stöd i Sverige.
Och det verkar också vara så att svenskarna gillar EU ganska mycket, och särskilt jämförelse med andra länder. Och då kan man ju fråga sig, så här, är det egentligen så här en sorts untapped market för att olika partier borde liksom vara mer pro-europeiska och inte bara köra på make EU lagom igen?
Fråga Liberalerna.
Ja, eller är det så? Man skulle också kunna argumentera bakifrån och säga så här, svenskarna gillar det för att vi har varit snåljåpigast i EU. För att vi hela tiden har liksom sagt nej. Vi börjar i nejet och sen kan vi se om vi kan gå med på någonting vidare.
Läste ni Annika Strömmelin i DN igår?
Nej, vi läste andra böcker.
Just det, ni läste andra böcker. Alltså hon skriver ju på, hon är ju kolumnist på ledarsidan och har ju varit Brysselkorre tidigare under många år. Men hon skriver om Ebba Busch och ni vet Busch besked om att pausa investeringar och nu ska vi bråka mer med Bryssel.
Mm. Alltså att de inte vill bygga den här pipelinen.
Ja.
Till Tyskland.
Till Danmark.
Aha, det är den till Danmark. För de har redan pausat den till Tyskland.
Och sen se över investeringarna mot Finland, står det. Frysa elkablarna mot Finland och Danmark. Nej, men jag tyckte att det var så intressant argumentation från Annika Strömmelin. För att hon kallar Ebba Busch för, ja, dels kallar hon henne för primadonna, men också för då nationalist. Hon säger att hon liksom tar sig an den här konflikten på ett nationalistiskt sätt. Men det som jag tycker är intressant är att hon sen säger att liksom, alltså jag är inte säker på att jag läser henne rätt, och därför är det lite synd att inte ni också har läst. Men jag tolkar henne som att hon säger andra, liksom, att det här är ett svenskt problem för att andra länder i Europa, de bara skiter i EU. Alltså den gamla kritiken om att Sverige överimplementerar, det är ungefär den hon gör. Att liksom, alternativet till att ställa sig i Bryssel och driva den här nationalistiska linjen är att bara strunta i kraven från Bryssel som andra länder gör.
Det som jag känner alltid är det belgiska. Att så här, Belgien har jättemycket regleringar och jättemycket saker de struntar i, om jag har förstått hur Belgien fungerar som land.
Och det är ett så konstigt förhållningssätt, tycker jag. Eller, alltså,
att propagera för dubbelmoral.
Ja, eller jag vet inte. Jag upplever ibland, som en person som då aldrig har bevakat EU som journalist och inte förstår EU 100%igt uppenbarligen, så upplever jag ibland att de som är i EU, alltså de svenska journalister som bevakar Bryssel, de blir väldigt mycket så här systembevarare, eller att liksom försvara Bryssel. Försvara liksom EU som institution. Och att det är väldigt mycket att så här, svenska politiker förstår inte Bryssel. De gör fel eller de liksom på ja, ett sätt som jag väl, tycker är liksom, det är svårt att förhålla sig till det.
Här är det väl, det är ju en intressekamp och en kamp om att man vill olika saker. Alltså den här strunta i regler och sådär.
Det är väl också nationalism
det,
i sådana fall?
Ja, men det uppfattar jag, det är väl alltså det som har varit tydligt är att Sverige har verkligen gjort de här elprisområdena. Det har till exempel inte Tyskland gjort.
Det är det hon syftar på.
Och den här indelningen av elprisområdena, det är ju de som har delvis skapat eller bidrar till problem för Sverige. Men regeringen och Ebba Busch har ju också pratat om att då kapar vi vår elprisindelning. Alltså områdesindelningen. Det är ju ett hot som hon använder att strunta i det, precis som en del andra länder gör. Men det är ju den mindre frågan. Den större där du började är ju liksom en politisk strid om vilken typ av energisystem man ska ha. Inte bara kraftslag, men också en strid om kraftslag. Men framförallt, ska man se på det här som en nationell sak? Ska man se på naturtillgångar som kan bli energi som en nationell tillgång? Eller ska man se det som en europeisk gemensam elmarknad och där man använder det som alla har solidariskt?
Ja, men jag menar, Sverige klarar ju inte ens av att se det som en nationell sak. Vi har ju konflikter mellan syd och norr i den här frågan. Ja. Så att det är ju ett stort steg att se det som europeiskt.
Ja, men det har Tyskland också, internt i Tyskland. Och flera andra länder också, eftersom själva naturtillgångarna tenderar att finnas koncentrerade på ett visst ställe och kanske inte alltid där de flesta människorna bor som behöver värme och energi, el och annat. Det som Dan Jörgensen, alltså kommissionären, målar upp som lösning och vision är ju att bygga mer elnät mellan olika länder och att så att säga alla ska bidra solidariskt. När det finns solenergi någonstans nere i Spanien så ska du få den någonstans uppe i Sundsvall.
Absolut.
Och sen tvärtom.
Men jag förstår, men nu är du inne, tycker jag, i sakfrågan och jag är mer intresserad av detta. Hur fungerar Bryssel? Hur förhåller man sig som land till EU?
Mm.
Alltså Ebba Busch har ju en idé om att Sverige skulle kunna bråka mycket mer på europeisk nivå.
Mm.
Och hon vill göra det.
Mm.
Hon vill göra EU-politik. Eller liksom få in EU i svensk politik på det sättet. Eller i debatten i alla fall.
I Susanna Kierkegaards bok så finns det en intressant take kring det. Alltså, hur kan vi slippa att få något annat lands politikers idéer om hur en viss sakfråga ska lösas? Det är för att det du liksom tycker att en del är liksom systembevarande. Hon menar ju så här, ja, men det Ebba Busch håller på att göra, det är att driva Tiderregeringens energipolitik också i Tyskland. Att få Tyskland att börja bygga kärnkraftverk igen. Att få andra länder att bygga den energi som då man som ett visst parti vill se. Alltså, den här unionen eller det här samarbetet innebär ju inte bara att man måste anpassa sig eller att andra styr över svenskar, utan det betyder ju också att svenska politiker får möjlighet att bestämma över inte bara 10 miljoner svenskar utan en jävla massa miljoner europeer från en massa olika länder. Och det är där det, jag vet inte, jag tänker att den här, det är ju, de här två böckerna är ju fortfarande så att säga klassiska EU-böcker som handlar om hur fungerar EU, vad är EU? Jag tänker att den frågan är så felställd. Skit i att det finns något som heter EU. Men hur fungerar de politiska partierna och hur fungerar de politiska
på
konflikterna
Europa-nivå.
Här? Ja, för här är det ju i energipolitiken då en politiker som vill få ett bättre elsystem i Sverige genom att påverka de andra länderna att göra tvärtom mot deras igångstartade plan. Divastriden. Alltså hon ska ju, Ebba Busch försöker ju välta hela liksom det igångsatta energiomsvängningen i Europa. Det är en ganska svår utmaning, men primadonnan, eller vad hon kallades, backar ju då inte för den sortens utmaningar.
Men är inte det också, kommer tillbaka till att så här, hur förstår vi politik? Var pratar vi politik? Är det så att vi kanske främst gör det i olika nationer? Det finns ju en person som uttrycker sig så i alla fall Kierkegaards bok, och det är ju Jonas Sjöstedt, som får symbolisera liksom motståndaren till federalism från vänster. Och han säger det klassiska: svårt att ha folkstyre när vi inte har ett europeiskt folk. Demosokrati. Det är inte ett gemensamt folk här. Vi kan inte prata om de här sakerna på det här gemensamma sättet. Jag tycker det är intressant att se hur både Reimers och Kierkegaard tar sig an den här frågan. För Reimers verkar mer så här vara så här: om vi bygger systemet, om det bara blir tydligt, om du har en folkvald president, då kommer det naturligt bli en gemensam alleuropeiskt liksom samtal om de här stora frågorna. Då kommer vi liksom i någon sorts, han pratar om så här: tänk hur det var förr i tiden, då hade man i alla fall försökt att ha gemensamma europeiska tidningar, men de har utav oklara skäl bara försvunnit. Och han pekar på en studie utav statsvetaren Simon Hicks som säger att nej, men om man tittar så på hur partierna röstar, då kan man se portugisiska konservativa, de bråkar mer med tyska socialdemokrater än att liksom det blir en sorts nationalistisk liksom portugiser mot tyskar grej. Så att han menar att fröet finns ju här, det finns ju någonting som, om vi bara bygger saken, då kommer det här komma efteråt. Och jag vet inte om det är så. Kierkegaards invändning tycker jag är också intressant. Hon skriver så här, för då är det väldigt mycket, det är ju mediernas fel, vi har inte tillräckligt mycket korrar, vi har dragit ner och sånt där. Och så skriver hon så här: helt ärligt tror jag att svenska mediers ointresse för EU-bevakningen har att göra med att länderna i unionen inte ses som lika balla. USA förknippas med filmstjärnor, musik, coola designers och politiker som klarar av att bära upp ett par pilotglasögon oavsett ålder. Hur många svenskar kan nämna en lettisk modikon?
Det här måste hon ha skrivit innan Macron började köra med sina glasögon, uppenbarligen.
Var de så coola? Jag vet inte. Eller en slovensk rappare.
Var Joe Biden så coola?
Okej, det är väldigt populärt med kunskapsfrågor. Kan du säga en slovensk rappare?
Verkligen inte.
Men en estländsk politiker kan jag säga.
En
men
lettisk modeikon. Lettisk modeikon. Det är väldigt specifikt de här kraven vi har på det hela. Och då är ju det här jämförelsen. Åh, USA, varför pratar vi så mycket om... liksom, det finns uppenbarligen förmågan i svensk media att ägna sig åt andra länders interna processer. Varför kan vi inte göra det i det som vi är en del utav?
Mm.
Och min tanke är väl där. Jag menar, återigen kommer tillbaka till att så här... Man fattar amerikansk politik dels för att den är så underhållningsbetonad och vi kan språket och liksom, vi har fått en större förförståelse, och egentligen är det inte så att vi inte kan liksom ta oss till oss europeisk politik, men att vi skulle ju behöva ta till oss 27 olika länders nationella debatter för att på något sätt verkligen förstå så här. För att förstå varför Ebba gör som Ebba gör, så måste vi förstå svenska geografiska problem mellan norr och söder och liksom massa olika intressefrågor. Och då blir det väldigt svårt att få till de här känslan av att vi har en gemensam debatt om det är så många
men
parametrar.
Men jag vet inte hur mycket amerikaner bryr sig om olika liksom då lokala val i EU, alltså om andra statusval till exempel. Hur mycket bryr man sig om det? Alltså om vi skulle ha då det här presidentvalet, då kanske vi skulle enas i ett intresse för en gemensam politisk process. EU-valet till parlamentet har ju inte direkt lett till det.
Nej, och om vi ska prata med Reimers språkbruk, det är ju så här, ja, men det är ju för att det är så oerhört uppdelat. Skolpolitiken avgörs inte uppe i Washington, utan då är det liksom delstaternas frågor, och då blir det liksom, tar man de grejerna där. Men här är allting så krångligt, och man har liksom inte gjort det här rena statsvetenskapligt korrekta med att säga vi är inte mellanstatliga överenskommelser som också får vara en sorts överstatlighet ibland, utan ja, federation är bättre, då blir det tydligare och då kommer liksom de här processerna komma naturligt. Men
Alltså det, jag förstår din poäng, Henrik, och det är ju uppenbart att det är många som håller med dig. Det är enklare att förstå USA än Europa. Det tycker verkligen inte jag. Jag förstår ingenting av amerikansk politik. Jag är framförallt fullständigt ointresserad. Har nästan alltid varit. Och framförallt blivit ännu mindre intresserad.
Du tycker inte att USA är så coolt, att det är så ballt, att de har såna pilotglasögon där?
Alltså, jag är ju populärkulturellt präglad av anglosaxiska områden som alla i Sverige har varit sedan 1945. Men det var ju inte folk i Sverige innan 1945, så det är ju också en så här, zoomar du ut lite och tittar i ett lite större historiskt perspektiv, så är ju detta en fas. Och en del talar väl för att åtminstone delar utav det amerikanska inflytandet är på väg att avklinga. Martin Jelin skrev en rätt fin bok om USAs soft power och hur den liksom kraschar världen över för några månader sedan. Och det gäller väl också en del av viljan att ta intryck, särskilt då politiskt idag. Inte ens Sverigedemokraterna vill ta inspiration av den stora nationalistiska rörelse som har varit jätteframgångsrik där. Sen kommer väl populärkultur fortfarande, där har indoktrineringen pågått så länge, eller inflytandet, förlåt, indoktrinering är ett negativt ord. Så det kommer ju fortsätta, men alltså det är ju inte som att man så här...
Det handlar ju också om språk, såklart.
Ja.
Precis, jag vet inte, har du Netflix, Henrik?
Ja.
Netflix har ju en sån, jag gissar att det beror på någon EU-reglering över hur mycket inhemskt det ska vara. Där är det ju, där finns det ju hur mycket liksom filmer på roliga, skumma europeiska språk som helst nu för tiden, eller serier. Det kanske inte är så att du börjar titta på dem, men du har dem på klickavstånd, precis som du har med dina Hollywood-grejer.
Men jag undrar, för någonstans har jag nog tänkt så här, att när man försöker liksom klistra på det här alleuropeiska, så känns det lite så här, EU är demokratins uncanny valley. Känner ni till det uttrycket?
Nej, berätta för oss.
Jag tror att det handlade om robotar från början, att så här, eller när man skulle göra...
Ta det på franska istället. Eller slovakiska.
Ja. Nej, men idén om att när du ska göra någonting som inte liksom har lyckats göra riktigt mänskligt, så känns det mer främmande att så här, i början av när man skulle göra animationer eller någonting, så blev plötsligt så här, det här när de skulle försöka göra en människa eller en bebis eller någonting, så kändes den läskig.
Känns obehagligt.
Ja, det känns väldigt obehagligt. Och någonstans där är det i demokratin, att man så här, vi har, om liksom vi röstar till Europaparlamentet, det finns ideologiska block, det finns frågor som är väldigt viktiga som folk bryr sig om, det finns MFF-er som verkligen påverkar saker, men att det är någonting i mötet med det som ändå får många människor att passa, det är något konstigt.
Men känner du inte precis så här inför landstingen, eller det som heter regioner idag?
Ja, och det kanske är därför jag tänker på Bryssel som det stora landstinget.
Är det då den stora diskussionen om regionernas existens och hur de fungerar som vi ska ha? Ja, det tycker Kristdemokraterna, men det tycker ju nästan inget annat politiskt parti i Sverige. Eller ska vi bara ha en diskussion om hur funkar sjukvård? Alltså, när du svävar upp på ett vackert sätt i de här filosofiska frågorna, och för den delen de här två författarna, och framförallt Reimers i liksom de strukturella, eller systemet som du säger, Maggie, så sitter jag här och bara, ja, eller så går det att tänka på det som 103% ökning utav den svenska kostnaden. Det är det som ligger på bordet. Vi har en valrörelse nu, och sen precis efter valrörelsen så ska det här klubbas. Det kanske skulle vara intressant nog, istället för att hamnar i så här, ska vi ha det här systemet?
Jo, fast då blir det också intressant i så här, okej, om du säger att inte ens frugala fyran finns kvar, vad spelar det för roll vad vi röstar på då? Spelar det för roll, kommer Magdalena Andersson och Ulf Kristersson verkligen agera olika på det där mötet? Kommer liksom... Ja, och det, spelade någon roll
det
hur de agerar?
Det är ju där det blir spännande. Mm. Alltså, för det är ju ett avgörande möte. Men innan dess så är det ju, jag vet inte, hundratals möten och förhandlingar med tjänstemän och med olika ministrar. Och där är ju då frågan, vad tycker svenska partier att man då ska spara på? Och varför tycker de det? Och kan man så att säga se, ta bara en sån sak som att i det här förslaget från kommissionen till långtidsbudgeten så ska rabatterna tas bort. Det är en handfull länder som har rabatter på sin avgift eftersom de har så hög BNP. Och avgiften är ju satt i relation till ett lands tillväxt. Så om man har jättehög tillväxt så liksom sticker avgiften iväg. Sverige är ett land som har rabatt. Kommissionen vill avskaffa alla rabatter. Så första steget för att liksom få någon slags rimlighet från ett svenskt perspektiv, och som nog alla svenska partier är ensam, är att få upp rabatterna på förhandlingsbordet igen. Och det tror jag är där de befinner sig precis nu. Och då kan man ju kanske ta hjälp av åtminstone de länderna som också har rabatter. Så det är ju ett förhandlingsspel som man sällan ser skildrat som pågår just nu, och där jag skulle säga att det spelar roll vilka olika partier, åtminstone när du kommer ner sen till sakfrågorna. Vad tycker ett parti att samhället gynnas av, får mycket pengar i en budget? Det är ju normalt att partier tycker olika saker.
Okej, men jag hör dig. Men då säger jag så här, kan du se framför dig att du och jag, vi skriver ju ofta processstories. Hur har förhandlingen på Tid och slott gått till? Mm. Vad hände i Liberalerna när de bytte ställning om SD? Den har vi ju gjort flera gånger, för de byter ju så ofta. Mm. Men ser du framför dig att vi gör processstorien, vad händer i MFF-förhandlingarna i varje EU-land?
Kanske inte i varje, men sett utifrån ett parti, eller ett, förlåt, kanske inte i varje EU-land. Jag känner stor uppförsback i researchen om vi skulle skildra Tjeckiens ingång och förhandlingssegrar och förluster fram till slutmålet. Men kanske Sverige, som jag minns det, så är ju det en artikel i det som du har lanserat för 1,5 år sedan eller något. Ja. Så du får väl stå vid ditt ord helt enkelt.
Det var det en gång, ja. Men jag börjar tveka, känner jag. Men i alla fall, vi har pratat otroligt länge nu om Europa. Men Henrik, hade inte du också en idé om att det håller på att bli coolt med Europa?
Ja, men just det. Skillnad då från tanken att det finns ingenting som förenas. Så noterade jag bara. Sara Larsson gjorde ett nysläpp utav sin skiva med samarbeten, och då gjorde hon med Shakira den som heter Euro Summer. In my latest undress, barely covers me up, tell me how sexy am I, barely drunk on a beach, barely getting no sleep, tell me how good is this life. Och det där känns ju plötsligt, vad kul Europa verkar. Mm. En sommar. En eurosommar. En eurosommar.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.